Ämnet för den helg vi ska ha tillsammans är alltså tillbedjan. Vi ska börja med en mycket välbekant text. Lukas kapitel 19. De flesta texter är kanske välbekanta för vana bibelläsare, men den här är ju en alldeles speciell hjärteknipare. Berättelsen om Sakaios, som han heter numera. Han, det vill säga Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: "Skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem." Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, så ska jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sa till honom: "Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade." Ja, det här är ju den text som passar allra bäst till barngudstjänster. Sakaios, kort i rocken, måste klättra upp i ett träd. Och alla barn som har varit med på något Lucia-tåg eller något sånt där och hamnat bakom, bara sett ryggar, de vet ju precis hur det känns. Och alla har ju varit små. Sen brukar vi inte komma längre än så. Men det finns ju en viktig poäng i den här texten. Och det är ju alla de andra. De som inte hette Sakaios. De som knorrade eller knotade. Jag minns inte vilket. Det stod i gamla översättningen. Men det stod någonting sånt där i alla fall. Det låter mustigare på något sätt. Knorrade gjorde de, ja. Får vi höra här i en teaterviskning. Man kan fråga sig lite grann. De hade ju alltså gått ut nu. Man ur hus, hela Jeriko var på fötter. Och stod där ut med någon sorts genomfartsgata, Storgatan i Jeriko kanske. Vad det nu kan heta. Och så skulle alltså Jesus och hans lärjungar gå fram där. Och nu var det stor hyllning på gång. Det behövs ju inte mer än att Jesus ropar ner den allmänt avskydde Sakaios. Så tog hyllningarna slut. Och det var ju inte värst mycket till hyllning, eller vad säger ni? Och det där är ju något speciellt och något ganska intressant. Därför att om du kikar i den 11:e versen så får du veta där något viktigt. Det står så här: "För dem som hörde detta Så är det bra om vi har kommit till den punkten där vi kan åtminstone för ögonblicket lägga våra behov åt sidan. Därför att vi är uppmanade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet." Och det var väl kanske lite si och så med det i Jeriko. Utan det behövdes inte så mycket förrän sympatierna vändes i antipatier. Och det här är ju något av nyckeln till det som hände sedan i Jerusalem några veckor senare. När folkskaran först vid Jesu intåg prisar Gud och hyllar konungen på åsnan. Lägger mantlarna på vägen och skär kvistar av träden, kanske utan att ens fråga markägaren. Och sedan, en vecka senare, jag mindre än så, 5 dagar senare. Korsfest, 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 korsfest. Samma människor. Kanske inte till alla delar. Men kanske rätt så mycket. Hur uppkommer den konflikt som liksom får hyllningen att vändas i hat? Är vår hyllning så ytlig? Skulle vi kunna liksom skriva under på att vi inte skulle stått där om vi hade levt i Jerusalem då? Det är inte säkert. Vi bläddrar till Markus evangelium, till det 14:e kapitlet. Jesus står nu inför överste prästen och stora rådet. Och det är lite svårt att liksom få någon riktig fart på den här rättegången. Det är lite virriga vittnesbörd och vittnesmål och det är lite motsägelsefullt och man kommer liksom inte till skott. Som det står i 59:e versen, inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då satsar överste prästen allt på ett kort. Det står så här: då reste sig överste prästen från sin plats och frågade Jesus: ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde överste prästen ännu en fråga: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: jag är, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa: vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa: visa att du är profet. Och vakterna gav honom örfilar. Jag har ofta funderat på den här frågan just inför denna texten. Varför var det så uteslutet att det var som han sa? Alltså, minuten innan får man inte riktigt vittnesbörden att stämma överens. Och judarna var väldigt noga med det här. Att en rättegång skulle gå schysst till, som det heter på nusvenska. Och att man inte fick döma någon hur som helst. Men nu säger Jesus: jag är, för så står det i grundtexten. Jag är, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Det är alltså verkligen att säga att han är Messias. Ja, varför kunde inte alla sagt: jaha, jag sa han är Messias. Ja, okej, då är det klart att då släpper vi honom. Men reaktionen blir den motsatta. Varför var det så uteslutet att han kunde vara Messias? Ja, säger vi, han hade kanske inte gjort tillräckligt många under och tecken. Det hade kanske behövts lite kraftigare doningar för att liksom övertyga de här gubbarna. Teologiska experter, vet ni, de är ganska hårdfjällade. Nej, det är inte så. Johannes berättar för oss i sitt 11:e kapitel. Han ger oss en liten interiör. De hade haft ett förmöte nämligen, de här gubbarna, rådsherrar och överste präster och vad det var mera, när Jesus hade uppväckt Lazarus. Johannes 11:45. Många av judarna de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Det var det ingen diskussion om. Tvärtom. De var oroade över att han gjorde så många tecken. Vi läser vidare. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Ni fattar. Människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Varför var de det? Jo, för undren. Varför gick folk ut och stod på gatan i Jeriko när Jesus gick förbi? Ja, det var ju för undren. Måhända skulle det komma något litet mirakel flygande. Och vem är inte beredd att hylla den som gör under? I synnerhet om det kan bli något litet under av hyllningen. Vi som varit med några år, vi har ju upplevt det här. Och på 70-talet så utgjöt Herren sin ande på nytt över gamla torra församlingar. Och vi började lovsjunga Gud. Och det var så ljuvligt. Vi hade ingen teologi om lovsång, vi bara sjöng. Små bibelkörer och så. Jag minns, jag var rätt så svenskkyrklig på den tiden och tyckte det där med gitarr var något väldigt konstigt. Men min hustru drog iväg med mig och jag omvände mig så småningom. Som ni kan förstå av gitarren som står där borta. Men sen dröjde det ju inte länge förrän vi fick en mängd teologi om vad det är som händer när vi lovsjunger. Jajamän, ni förstår att någonstans på vägen upp så finns det lite demoner som tjuvlyssnar. Och de mår ganska pyton när vi sjunger. Så ju mer decibel det blir i lovsången, desto mer så skingras de och går någon annanstans. Där de inte sjunger så mycket. Och det är ju möjligt att de gör, det står inget om det i Bibeln. Men det är ju inte därför vi sjunger, eller är det det? Efter ett tag så övergick ju det hela i så kallad andlig krigföring. Och Gud var bortglömd, vi pratade bara om demoner. Och det säger någonting om oss det här. Att våra bevekelsegrunder, våra motiv för detta att tillbe Herren. Det är ändå lite grann av smicker i det här. Att om vi smickrar Gud riktigt så händer det något. Men du vet, tillbedjan är ju en kärleksförklaring. Och en kärleksförklaring är ju i sin tur kemiskt fri från biavsikter, det är det ju. Man förklarar ju sin kärlek därför att man älskar, punkt och slut, sen finns det inte något att tillägga. Jag sa förut att vår umgängelse med Herren kan vara bön, förbön eller tillbedjan. Och på ett sätt är det ju så att det är lite mindre och minst. Bön är ganska lite, men det handlar ändå om våra behov. Förbön blir genast lite mindre för det andras behov. Och tillbedjan, det som verkligen är äkta tillbedjan, det som handlar om Guds behov, om man nu ska uttrycka sig så. Det är ett dåligt uttryck, men ni förstår vad jag menar. Det blir liksom lite mindre och minst. Tillbedjan. Vad vet vi om tillbedjan?
Hur mycket erfarenhet har vi av en tillbedjan som så att säga är frigjord från oss själva? Jag har frågat mig den frågan många gånger inför den här helgen. Och bittert ångrat att jag var så dum så jag hittade på detta tema. Därför att jag vågar inte säga att jag vet vad det här är. Men vi kanske, om Gud är god emot oss den här helgen, tillsammans får upptäcka något av livets djupaste hemligheter. Och jag tror att behöver svensk kristenhet upptäcka något, så kanske det är just detta. Detta med att ha Herren i centrum och inte oss själva. Vi ska bläddra till Johannes 4:e kapitel och förflytta oss till Västbanken. Det är ju inte Nordbanken nu, utan det är Västbanken. Och då hamnar vi i en stad som heter Nablus. På den tiden hette den Sykar. Och vi kommer in på slutet av Jesus samtal med den här kvinnan i Sykar. Och han har ju just liksom med oändlig takt och finess, men ändå lyft fram det som är smärtan och förnedringen i hennes liv, för att visa att han vet allt om henne och fördömer henne inte. Och det där, det blir ju för känsligt för henne. Och då händer det som ofta händer i ett personligt samtal när det bränner till, att man byter samtalsämne. Gärna då till någon aktuell teologisk knäckfråga. Någon dopfråga eller någon kvinnoprästfråga eller någonting sånt här som liksom man byter ut det hela mot. Och hon tar den tidens teologiska knäckfråga. Det står så här, 19 versen. Kvinnan sa: Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Nu har hon chans att få svar på den här frågan. Ah, tänk. Och dessutom vila lite från det här som var så brännbart. Jesus svarade: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Alltså äkthet. Och på något sätt värmd av Guds värme. I 6:e kapitlet ger Johannes ett nästan smärtsamt exempel på den sortens tillbedjan som liksom inte är i ande och sanning, utan som alldeles bokstavligt är i köttet och i lögnen. Därför att det finns en dold biavsikt i hyllandet. Jesus har bespisat 5000 män. Och så står det 14:e versen. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Det tycker jag är... Det är smärtsamt. De skulle tvinga honom att bli kung. Det var det deras hyllningar gick ut på. Att tvinga honom. Normalt lägger vi ju i begreppet kung att om någon kan tvinga så är det han. Men en god kung tvingar inte. Utan här är det förtjusningen över denna goda måltid som liksom först får hyllningarna att explodera. Men Jesus vet vad de hyllningarna betyder. Han avbryter dem inte, men han går sin väg. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. De som tillber i ande och sanning. Jesus missade ju nästan inga tillfällen att göra sig till ovän med folk. Har ni lagt märke till det? Egentligen tycker jag det är egendomligt att vi har gjort Jesus så from som vi har gjort honom. Menlös. Lite urvattnad. Istället så blev det ju konflikter var han gick. Det var ju inte bara Jeriko som folk gnisslade tänder plötsligt. Det var ju inte bara där som hyllningarna vändes om ungefär som man vände på ett timglas. Lukas 14 kapitel. Från början 6 verser. En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sa: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Men det teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sa till dem: om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem även om det är sabbat? Det kunde de inte svara på. Nu är det ju ganska vanligt i kristna kretsar att vi liksom målar ut en bild av Gud som i gammaltestamentlig tid var väldigt noga med det här med sabbaten. Men det är inte så petigt numera, han har ändrat sig. Nu får man lov att göra lite vad man vill på sabbaten, det spelar ingen större roll. Är det det Jesus vill tala om för sin samtid? Bryter Jesus mot sabbatsbudet? Eller helgar han vilodag? Det är ju det som är frågan. Det är ju det Jesus frågar fariseerna. De som har bjudit hem honom. Och som har en liten extra uppsikt för att se vad han tänker hitta på. Bryter han mot sabbatsbudet eller bryter han inte mot sabbatsbudet? Nya testamentet talar om att historien ska sluta genom att det kommer en man som heter Antikrist, laglöshetens människa. Han kommer att bryta mot buden och ändå dra många kristna till sig. Vad tror ni de kristna kommer att säga som dras till denne som struntar totalt i budens både bokstav och anda? Åh, ja, Jesus bröt mot sabbatsbudet, så det är inte så konstigt att han bryter mot det budet och det budet och det budet med. sabbaten. Det var ju den dag då man skulle tillbe Gud. Vad är tillbedjan? Vad står sabbaten för? Står den för någon sorts allmän passivitet då man inte får röra en fena? Var det det Gud ville ha sagt? Eller ligger det i sabbaten en hemlighet? Tillbedjans hemlighet. Och vi måste kika. Vi får gå på lite upptäcktsfärd. Och vi börjar i Andra Mosebok 16. Folket har kommit ut i öknen och där finns ju som bekant inte så mycket att äta. Och så var det också denna gång, de år då folket vandrade runt där. Vi ska se, vi kan börja läsa i fjortonde versen. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint som fjäll, något fint likt rimfrost. När Israels barn såg detta frågade de varandra, vad är det? Ty de visste inte vad det var. Men Mose sa till dem, det är brödet som Herren har gett er till föda. Och så har Herren befallt, samla av det var och en så mycket som han behöver till mat. En gomer på var person ska ni ta efter antalet av ert husfolk. Var och en åt så många som han har i sitt tält. Och Israels barn gjorde så, och den ene samlade mer, den andra mindre. Men när de mätte upp det med gomermått hade den som hade samlat mycket inget över. Och den som hade samlat lite, honom fattades ingenting. Var och en hade så mycket samlat som han behövde till mat. Mot var och en efter hans förmåga, eller hur det brukar heta. Och Mose sa till dem, ingen må behålla något kvar av detta till imorgon. Men de lydde inte Mose, utan somliga behöll något av det till följande morgon. Då växte maskar i det och det blev illaluktande, och Mose blev förtörnad på dem. Så samlade de av det varje morgon var och en så mycket han behövde till mat. Men när solhettan kom smälte det bort. På den sjätte dagen hade de samlat dubbelt så mycket av brödet, två gomer för var och en. Och menighetens hövdingar kom alla och talade om detta för Mose. Då sa han till dem, detta är efter Herrens ord. Imorgon är sabbatsvila, en Herrens heliga sabbat. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka. Men allt som är över ska ni ställa i förvar hos er till imorgon. Och de ställde det i förvar till följande morgon som Mose hade befallt. Och nu blev det inte illaluktande, inte heller kom damask i det. Och Mose sa, ät det idag, ty idag är Herrens sabbat. Idag ska ni inte finna något på marken. I sex dagar ska ni samla av det, men på sjunde dagen är sabbat. Då ska det inte gå att finna något. Likväl gick några av folket på den sjunde dagen ut för att samla. Men de fann inget. Då sa Herren till Mose, hur länge vill ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och lagar? Se, Herren har gett er sabbaten, därför ger han er på den sjätte dagen bröd för två dagar. Så stanna då hemma var och en hos sig. Ingen må gå hemifrån på den sjunde dagen. Alltså höll folket sabbat på den sjunde dagen. Vad handlar nu allt detta om? Jo, det handlar om girighet förstås. Och man kan samla lite på hög. Man kanske kan bli mannagrossist. Och tjäna en hacka. Eller man, varför inte gå ut på sabbaten också och kika? Det kanske ligger kvar lite grann. Man kan bli rik. Man kan liksom också använda Herrens välsignelse för att bli rik. Det är ju inget som hindrar. Och både när folket försöker spara och när somliga går ut på sabbaten och försöker samla, så uppväcker det vrede hos Gud. Därför att allt detta är ju till för att folket ska lösas från girigheten. Till att verkligen låta Gud vara den som förser. Det här som Paulus skriver om i Filipperbrevet 4, att jag har lärt mig att finna mig i rikedom. Och jag har lärt mig att finna mig i fattigdom. Jag har lärt mig att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja visst. Dit vill Gud ha oss. Men det är väl kanske mycket sagt att vi är mycket intresserade av att komma till den punkten. Alltså, tillbedjan och girighet är två krafter som liksom står mot varandra i våra liv. Tillbedjan är and och girigheten är kött. Men det är inte bara ande, utan det är tillbedjan i ande och sanning. För den kötsliga naturen är lurig också. Och kommer ganska snart på det fiffiga knepet att använda tillbedjan för att tillgodose girigheten. Vi ska bläddra vidare till tredje Mosebok 25. Därför att i den judiska kalendern är det inte bara så att var sjunde dag är helig, utan vart sjunde år är också heligt. Och vart sjunde år är också heligt. Sabbatsåret och jubelåret. Och de finns väl beskrivna i tredje Mosebok 25. Och vi ska kosta på oss att läsa de första 17 verserna här. Och Herren talade till Mose på Sinai berg och sa: tala till Israels barn och säg till dem: när ni kommer in i det land som jag vill ge er, ska landet hålla sabbat åt Herren. I 6 år ska du beså din åker och i 6 år skära din vingård och inbärga avkastningen av land. Men under det 7:e året ska landet ha vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda, och de druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga. Det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. Och vad landets sabbat ändå ger ska ni ha till föda. Du själv, din tjänare och din tjänarinna, din daglönare och din inneboende, det som bor hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också ha sin föda av all dess avkastning. Och du ska räkna 7 årsveckor. Det är 7 gånger 7 år, så att tiden för de 7 årsveckorna blir 49 år. Då ska du i 7:e månaden på 10:e dagen i månaden låta blåsa i larmbasun. På försoningsdagen ska ni blåsa i basun över hela ert land. Och ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återfå sin arvsbesittning. Var och en av er ska återfå sin släktegendom. Ett jubelår ska detta 50:e år vara för er. Då ska ni inte så något, och vad som då växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska då inte bärga era oskurna vinträd. Ty det är ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Från själva marken ska ni hämta er föda av dess avkastning. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återfå sin arvsbesittning. Om ni alltså säljer något åt er nästa eller köper något av er nästa, ska ni inte göra varandra orätt. Efter antalet år från jubelåret ska du betala din nästa. Efter antalet årsgrödor ska han få betalning av dig. Allt eftersom åren är fler ska du betala högre pris, och allt eftersom åren är färre ska du betala lägre pris. Till ett visst antal grödor är det han säljer till dig. Ni ska inte göra varandra orätt. Du ska frukta din Gud, för jag är Herren, er Gud. Alltså, vad är nu poängen med sabbaten? Jo, det är egentligen alltings återställelse. Hade man sålt något så fick man tillbaka det. Man fick tillbaka det. Om du alltså på det 45:e året sålde din bil så fick du tillbaka det. Bilen, det 50:e året. Hade du sålt en åker så var den plötsligt in igen. Det är till och med så att hade du lånat pengar så jämnades det också ut. Det 50:e året. Och det finns särskilda tillsägelser att du får inte hindra, du får inte vägra att låna ut pengar till din behövande broder bara därför att jubelåret inträffar om några år. Så att du löper risken att förlora de pengarna som du har lånat ut. Alltings återställelse. Alltings upprättelse. Jesus frågar, vad är tillåtet att göra på sabbaten? Får man lov att bota sjuka eller får man inte? Jag tackar för det. Det är ju alltings återställelse. Det är ju något helt annat än att jobba i sitt andliga svett för att bli rik. Och ibland har jag undrat hur man kunde komma på den idén att Jesus utförde arbete på sabbaten när han bara sa att jag tar din säng och gå. Det var ju inget jobb att säga det. Och ibland så hände det ju att vreden riktades mot den som bar sängen, för det fick man inte göra. Men Jesus fixar ju också en del av den vreden, trots att han inte hade jobbat. Och det blir ju alltså så här till en början. Att först så gör man ju allt vad man kan för att glömma bort det här sabbatsbudet och jobba ändå och skaffa sig ändå fördelar och så vidare. Och det blir ju så att när till sist landet går under, så är det ju just bland annat för alla de försummade sabbaterna. Vi ska titta lite i Jeremia. I det 17:e kapitlet hos Jeremia. Från 19:e versen. Så sa Herren till mig. Gå ställ dig i menighetsporten där Judas kungar går in och går ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar. Och säg till dem, hör Herrens ord, ni Judas kungar med hela Juda, och ni alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, ta er väl tillvara för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar. Och för inte på sabbatsdagen någon börda ut ur era hus, och gör ej heller något annat arbete, utan helga sabbatsdagen så som jag befallde era fäder. Fastän de inte ville höra eller böja sitt öra till det, utan var hårdnackade så att de inte hörde eller tog emot tuktan. Men om ni vill höra mig, säger Herren, så att ni på sabbatsdagen inte för någon börda in genom denna stads portar, utan helgar sabbatsdagen så att ni inte på den gör något arbete, då ska kungar och furstar som kommer att sitta på Davids tron få dra in genom denna stads portar på vagnar och hästar, följda av sina furstar, av Judas män och Jerusalems invånare, och denna stad ska då förbli bebodd evinnerligen. Och från Judas städer, från Jerusalems omnejd och från Benjamins land, från låglandet, bergsbygden och sydlandet, ska man komma och frambära en brännoffer, slaktoffer, spisoffer och rökelse, och frambära lovoffer till Herrens hus. Men om ni inte hör mitt bud att helga sabbaten, och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända eld på dess portar, och elden ska förtära Jerusalems palats och skall inte kunna släckas. Nu blev det ju naturligtvis alternativ 2. Och vi ska också se hur det står i andra krönikebokens 36:e kapitel. Andra krönikeboken 36. Ja, vi kan börja läsa i 19:e versen. Och man brände upp Guds hus och bröt ner Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat tills 70 år hade gått till ända. Alltså den sjunde dagen, det sjunde året och det sjunde året så att säga, eller ja, det femtionde året igen. Det blir ju heliga tider. Men det folket lärde sig av det här, det var att man fick inte bära någon börda. Och man gjorde alltså en massa stadgar om hur många kilo får man nu lov att bära på. Och det var ju egentligen inte det som var budskapet. Utan budskapet var detta att detta är en dag, detta är ett år. Då du får vända blicken till Herren. 6 dagar i veckan är till för dina behov. Den sjunde dagen är ju frågan vad Herren får av dig. Skapelsens återställelse. Skapelsens vila. Rekreation. Återskapelse. Den 78:e salmen ska vi titta lite grann i. Det är en lång psalm. Vi ska inte läsa hela, men vi ska läsa ett ganska långt stycke faktiskt. Och det som beskrivs här är just det jag försöker få fram. Att först var man inställd på att på allt sätt kringgå sabbatsbudet för girighetens skull. När man upptäcker att det går inte, Gud accepterar inte det, då börjar man hålla sabbatsbudet för girighetens skull. Och det är ju därför som det är så noga när Jesus botar sjuka på sabbaten att ingen får göra något, för då kan hela folket gå under. Och egentligen är man ju bara intresserad av sig själv. Det här är inte på något vis speciellt judiskt, utan det är mycket mänskligt. Det är tyvärr allt för mänskligt. Det är kött och icke ande. Och köttet är till intet gagnligt. Allt det här beskrivs nu utifrån ökenvandringen. Vi börjar läsa i 10:e versen, 78:e psalm. De höll inte Guds förbund, och efter hans lag ville de ej vandra. De glömde hans gärningar och de under han hade låtit dem se. Ja, inför deras fäder hade han gjort under i Egypten på Soans mark. Han klöv havet och lät dem gå genom det och lät vattnet stå som en hög. Han ledde dem om dagen med molnskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv sönder klippor i öknen och gav dem rikligen att dricka som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han gå fram ur klippan och vatten flyta ner som strömmar. Ändå syndade de också i fortsättningen mot honom och var motsträviga mot den högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan i det de begärde mat för sin lystnad. Och de talade mot Gud, de sa, kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, visst slog han klippan så vatten flödade och bäckar strömmade fram, men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? Så förgrymmades då Herren när han hörde det, och eld upptändes i Jakob. Ja, vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och ej förtröstade på hans frälsning. Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda, och korn från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta, han sände dem mat till fyllest. Han lät östanvinden fara ut på himlen, och genom sin makt förde han sunnanvinden fram. Och han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ned i sitt läger runt omkring sin boning. Då åt de och blev övermätta. Han lät dem få vad de hade begär efter. Men ändå hade de inte stillat sitt begär. Ännu var maten i deras mun. Då kom Guds vrede över dem. Han sände död bland deras förnämsta och slog ner Israels unga män. Ändå syndade de alltjämt och trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i förgänges och deras år i plötslig undergång. När han dräpte folket frågade de efter honom och vände om och sökte Gud. De tänkte då på att Gud var deras klippa och att Gud den högste var deras förlossare, och de talade inställsamt för honom med sin mun och hycklade för honom med sin tunga. Men deras hjärtan höll sig inte ståndaktigt vid honom, och de var inte trogna i hans förbund. Dock han är barmhärtig, han förlåter missgärning och han vill inte fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej sin förtörnelse bryta fram, till han tänkte på att det var kött, en vind som far bort och inte kommer åt. Här dyker ordet tro upp i några tillfällen. 22 versen. De trodde inte på Gud och förtröstade inte på hans frälsning. Och 32 versen. Ändå syndade de alltjämt och trodde inte på hans under. Förnekade de att det hade hänt? Nej då. Men trots att Gud gjorde under, så lät de honom inte vara Gud. Tillbedjan, vi ska återkomma till det, det är ingen aktivitet. Utan tillbedjan är bara ett stycke verklighetsanpassning. Det är att låta Gud vara Gud. Och det är någonting kolossalt mycket större än någon av oss kan fatta. Att låta Gud vara Gud. Du vet, ibland händer man möter människor som säger så här att ja, jag tror nog att det finns en Gud. Ja. Jaha, alltså du tror att det finns en Gud. Ja. Men då måste du ju egentligen prioritera det väldigt högt, att få reda på vem man är. Nej, det hinns nog med någon gång. Det är ju ett konstigt tänkesätt egentligen. Fast vi alla är mer eller mindre infekterade av det här. Var och en på sin nivå bär sig åt så här. Det gör vi allesammans. Om Gud är Gud, då blir ju allt det andra struntsaker. Att få reda på vem han är. Om han verkligen har all makt. Om han är ursprunget för all godhet. Ja, då är det ju ingen aktivitet att hylla honom. Det är ju bara lite verklighetsanpassning. Då är han ju Gud. Och man kan ju inte konstatera att Gud är Gud och rycka på axlarna och gå sin väg. Det är omöjligt. Men här åskådliggörs väldigt väl detta med hur dubbelbottnade vi är. Att jag visst, jo då, gärna under och gärna lite fler under. Men finns det någon annan som liksom i konkurrensens namn kan göra bättre under, så ja, då är det han som gäller. Kan någon annan tillfredsställa våra behov bättre? Ja, då blir det ju han som ligger på 10 i toppet. Men Gud är inte Gud därför att vi har några behov. Utan Gud är Gud för att han är Gud. Det låter lite dumt när man säger det så. Men det är bara därför att vi fungerar lite knepigt. Vad händer med oss när vi närmar oss den allsmäktige? Han som har all makt. Ja. Vi kanske tycker det att ja, det är ju tråkigt att inte vi har någon makt. Vi får se till att ta oss lite makt. Och så gör vi uppror och vänder honom ryggen. Så reagerar somliga inför talet om Guds allmakt. Vi kan istället reagera så här att jag har en allmakt. Så har han allmakt. Då kan jag inte ta någon makt. Men jag kan ju alltid sätta mig på tvären. Och så strejkar man istället. Det passiva motståndets lag. Du vet ju fler gånger man får höra att man ska gå in och vittna för sin granne, desto tråkigare blir det. Det passiva motståndet. Man strejkar. Stillsamma sabotage som jag brukar kalla det. Men sen finns det ju alternativ 3. Åh, Gud har all makt. Vi kanske kan ställa oss in. Vem vet vad som händer då? Är han mottaglig för smicker, tro? Det ligger så oerhört mycket Jesu ord till den här kvinnan i Sykar. Vi tar det igen. Johannes 4:23. Men den tid kommer. Ja, den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man ska tillbe honom. Den tiden kommer. Ja visst, det är historiens mål det här. Det är det allt sammans går ut på. Från syndafall till de dödas uppståndelse. Att föra fram ett släkte som kan tillbedja Gud i ande och sanning. Enkelt uttryckt som låter Gud vara Gud. Den tiden kommer, ja, den är redan här, säger Jesus, för han står ju där. Nu börjar det. Det är både närvarande och framtid. Och det är historiens mål. När vi undrar vad denna märkliga process, århundrade efter århundrade, årtusende efter årtusende, vad går allt sammans ut på? Och att fostra fram, att föra fram tillbedjare i ande och sanning. Alltså att vi kan låta Gud vara Gud och själva acceptera att vara människor. Varken mer eller mindre. Allt på sin rätta plats. Det har vi mycket svårare att acceptera än vi förstår. Men när allt kommer på sin rätta plats, inklusive Gud och vi själva, då är tillbedjan något mycket naturligt. Må Herren vara med oss den här helgen och låta ett och annat i våra liv få komma på sin rätta plats. Ska vi be? Herre, det låter ju så enkelt när man säger det. Detta att låta Gud vara Gud. Men Israels historia och vår egen historia, den överbevisar oss ju snart om motsatsen. Ett ont och fördärvat ting är människohjärtat, och vem kan förstå det? Ja, du gör ju det, Herre. Och det ska bli underbart när vi får tillbe dig i ande och sanning. Och att det ju faktiskt innebär att vi har släppt alla anspråk på dig. Alla mer eller mindre hemliga tankar om vad vår gudstjänst och vår tillbedjan ska leda till. Vi vill bara hylla dig, Herre. Därför att din kärlek och din sanning har kommit till ett herravälde i våra liv. Och att vi får komma till den enkelheten inför dig, det barnaskapet, det längtar vi efter. Den renheten. Kommer din ande, Herre, sanningens och nådens ande, nådens och bönens ande, kraftens, kärlekens och självbesinningens ande, barnaskapets ande, vishets, råds och starkhets ande, Guds fruktans ande. Kommer din ande över oss, Herre. Amen.